Du lyssnar på Proditum av Stefan Diomnia. Uppläst av mig, Fredde Granberg. Stockholm. Återblick till Södermalm en natt i mars 2005. Klockan visar 03.11 då Jonathan åter är på plats vid Åsö gymnasium och Frans Schartaus handelsinstitut. Det är natten mellan lördag och söndag, den 26 och 27 mars. Som alltid under sina nattliga uppdrag är han klädd helt i svart. På huvudet sitter den upprullade sotarmössan som i en handvändning kan rullas ner och bli till en rånarluva som helt döljer hans ansikte. De svarta tajta skinnhandskarna som inte lämnar några spår från honom, samtidigt som de heller inte hindrar hans motoriska möjligheter. Under hela dagen och kvällen har han rekognoserat och planerat för det som ska ske nu under natten, där på Södermalm. Det har gått 2 timmar sedan Mirko Jovanovic och hans allierade lämnade restaurang Q med litet kök efter att de stängt ner för kvällen. Mirko tog sig själv därifrån i sin feta vita BMW för att endast ta sig några kvarter bort till sin bostad på Gotlandsgatan. Där parkerade han bilen i korsningen mot Brännerigatan, vilket Jonathan kunde konstatera när han själv kom gående fram till Brännerigatan och såg den vita BMWn parkerad jämte trottoaren, i höjd med lekplatsen. En helt perfekt plats för honom att osedd kunna placera ut sprängladdningen tätt intill bilens bensintank. Den bästa platsen för att uppnå maximal effekt i en total förödelse. Jonathan står gömd inne på skolans område med full uppsikt över Götgatan och vidare in på Blekingegatan. Den svarta ryggsäcken som han bär på ryggen är nu nästintill tom efter att han placerat ut allt det materiella på de platser där det skadar som mest, enligt de instruktioner han fått av Alexei Kosmina. Den blålila belysta neonskylten som tillhör restaurang Q med litet kök kommer inom någon minut att vara ett minneblott. Och så även herr Jovanovics feta vita BMW. Jonathan tar av sig ryggsäcken och plockar upp kontantkortstelefonen ur sidofacket. Den som nu ska utlösa det dubbla budskapet till Mirko Jovanovic. Blekingegatan är sedan en bra stund öde på människor som tidigare var på väg hem från krogen. Hur det ser ut borta på Brännerigatan är inget som Jonathan i detta nu kan ta hänsyn till. Det är nu som är det perfekta läget för honom att sätta punkt för hans uppdrag. Han är fullt medveten om att den utlösande kraften kommer att bli starten på ett långvarigt krig på liv och död i Stockholms undervärld. Där ett liv är ett liv för ett liv. Kapitel 1. Södermalm. Tidig söndagsmorgon. 27 mars 2005. Klockradions blålysande projicering visar tiden 03.15 på väggen i sovrummet när Mirko Jovanovic och hans fru Adriana vaknar upp av en kraftfull detonation. Deras lägenhet på 3:e våningen på Gotlandsgatan 64 har på mindre än en sekund förvandlats till en krigsskådeplats. De båda ligger under det glasfyllda täcket och stirrar ut över sovrummet och de inser allvaret i det som just hänt. Deras sovrumsgolv är belamrat av krossat fönsterglas, bråte, murbruk och damm. De sönderslitna fönsterkarmarna hänger löst i en spik eller två. Bilarm tjuter ilsket på utsidan samtidigt som rök och eldslågor tornar upp sig rakt över gatan i riktning bort mot Brännerigatan. Tjutande sirener närmar sig. Och först då börjar Adriana att skrika hysteriskt eftersom deras 2 döttrar ännu inte gjort sig hörda eller visat sig. Adriana har själv som barn, då som 12-åring på 1990-talet, upplevt ett skoningslöst krig i det forna hemlandet Jugoslavien. Nu i det fredliga landet Sverige får hon återuppleva skräcken från krigets dagar. Mirkos känslolösa befallande ord som han slänger ur sig på kroatiska får hans fru att direkt...